Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias mitt i våran sommarspecial. Nu har vi bara två sommarspecial kvar, sen är vi tillbaka på riktigt så att säga. Men det är ju som en feedbackrunda, Mattias, vi får lyssna på oss själva och se om vi fortfarande tycker att det håller, om vi har utvecklats någonting. Vad tänker du när du får höra av de här favoriterna vi har valt ut? Nu har det gått några veckor. Ja, men... tycker du fortfarande att det känns... bra, eller kändes det aldrig bra, eller?
Jo då, men faktum är att jag lyssnar inte på podden annat än när vi spelar in den, så att säga. Och då var man med och så. Sen så har det väl hänt någon gång att vi har varit in och lyssnat i researchform. Framförallt någon gång när vi får tillbaka en gäst som vi haft tidigare. Men det är ganska sällan. Och därför så är det roligt nu när vi har ju blivit ombedd nu av er lyssnare att hitta några gamla spår som vi gillar. Och då har det varit rätt häftigt. Och då har jag insett att det är faktiskt svårt att välja ut bara några stycken. För att många är riktigt, riktigt bra.
Ja, min shortlist var ju på 22. Det var ju jobbigt att få ner det till 6 liksom. Men det, ja.
Ja, det var roligt att du valde, ett av dina som du valde var med Amelia Damo. Och det var ett avsnitt där du själv inte var med. Det tyckte jag var lite...
Nej.
Jag vet inte om jag tyckte det var stort och ödmjukt av det, eller om det var för att du ville att det skulle framstå som stort och ödmjukt.
Nej, men jag tycker ju att Amelia är en intressant person. Och jag tyckte att ni hade ett väldigt fint och intressant samtal. Och jag är ju babblig liksom, och det är ju bra när man ska göra podd. Men det händer också någonting när jag inte är med, när det bara är du. Och det har hänt vid ett fåtal tillfällen. Och den vi ska lyssna på idag, det är ju en sån. När du träffade Amelia själv, för att jag plötsligt blev magsjuk. Men allt det där framgår.
Ja, och det där hände ju verkligen. Du ringde ju med en timmes varsel eller något liknande. Så det var liksom ingenting att göra någonting åt. Vi hade bokat Amelia och så. Nej. Men så vi får se vad ni tycker då. Så att vi lyssnar och så hörs vi om en vecka helt enkelt.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det som skiljer idag också är att jag ska ju sitta här själv. Charlie ringde ju in här alldeles innan sändning och har åkt på någon form av maginfluensa. Så att valet var enkelt. Jag sa åt honom att stanna hemma i sängen helt enkelt. Och så får jag ju hänga lite mer med en fantastisk kvinna alldeles själv. Välkommen! Amelia Adamo!
Tack, tack, tack!
Wow, det är en superstor ära att få ha dig här i podden.
Jag rodnar. Ja. Tack så mycket, det var ju härligt att höra det. Ja.
Vi har ju träffats några gånger, för jag känner ju din son, eller jag känner egentligen båda dina söner, men jag känner Filip bäst.
Ja.
Och
du har ju varit en räddare i nöden, kan man väl säga. En ekonomisk liten räddare i nöden.
Ja, men bitvis vi har haft ett bra samarbete, kan man väl säga. Men där har ju du också agerat som en väldigt bra mamma ska agera, tycker jag.
Upp med plånboken eller?
Nej, men båda och kanske.
Mm. Alltså, det är svårt. Jag tycker att det är svårt att neka hjälp.
Mm.
Dels så tycker jag min generation, jag är alltså tillhör den här så kallade Köttberget, Orvar och alltihopa, rekordgenerationen. Och vi har ju fått det så oändligt mycket bättre än till exempel vad min mamma hade det. Och då känner man att jag vill inte stoppa i madrassen tills jag dör. Jag vill hjälpa nu när de behöver. När de är mitt uppe i saker, den ena ska bygga ut och den andra ska klara livhanken typ. Eller köpa hus på Gotland eller vad det kan vara för någonting. Och då har jag varit förhållandevis generös, därför att jag tycker att nej, det är nu de ska ha de här pengarna. Och då finns det de som har sagt till mig, du skämmer bort dem, de blir inte ekonomiskt ansvariga.
Nej, men samtidigt, och nu ska vi säga det här bara, för nu är inte Filip här och kan försvara sig, fast vi vet ju båda att han, ja, men så här, det är verkligen inga konstigheter, men det är för att ge lyssnarna någonting här och förstå vad vi pratar om. Så Filip är ju en otroligt duktig kreatör och vill mycket. Jag känner ingen som drivs och kommer på så mycket affärsidéer.
Otroligt.
Fantastiskt.
Alltså, så mycket idéer.
Ja. Men där har ju du då, när alla hans idéer inte har gått runt, så har ju du kunnat gå in och stöttat. Men det han säger till mig, som jag kanske tror att han säger till dig också, men det som han är väldigt stolt över, det är att han alltid säger så här, fast nu har jag betalat tillbaks allting. Jag lånade, men jag har betalat tillbaks. Och det har ju varit viktigt, och det tycker jag är en superviktig och i det här fallet fantastiskt bra egenskap.
Det stämmer, han har varit väldigt noga med det.
Ja. Och hur känns det då?
Det känns ju förstås superduper bra. Sen kan det ju vara några saker där jag säger, du, det här betraktar vi som förskott på arvet. Det som händer då, det är ju att hans brorsa blir väldigt glad. För det måste ju vara lika.
Just det.
Och ibland har det varit tvärtom. Och då är det brorsan som har sagt, morsan, du måste hjälpa mig nu. Han råkade ut för det som du har varnat för många gånger. Det vill säga att man köper ett hus innan man säljer sitt. Och då blev det en väldig skillnad mellan det köpta huset, vilket han inte trodde. Det var bara det att det huset han sålde fick inte det priset. Då gick jag in. Och då betraktade vi det som förskott på arbetet. Och då blev Filip väldigt glad. För att då, det måste ju så att säga vara lika. Så att det har varit en blandning av vad vi kallar för förskott på arv. Och vad vi betalar tillbaka när det gäller de här sönerna.
Men är det inte häftigt då att du som mamma kan gå in och supporta och hjälpa barnen på det här sättet?
Det är absolut superhäftigt på alla sätt och vis. Jag hade ju en mamma som är död nu, och hon var städerska, så hon hade inte särskilt mycket pengar. Men det hon hade, det tyckte hon att jag skulle ha, jag och hennes enda barn. Och jag sa till henne, mamma, min månadslön överstiger snart din årslön. Men det var liksom, det hon hade, det skulle man ge. Så att jag är uppfostrad med en person som ger. Det. Och som inte till sig själv, om jag sa, nej, men du ska nog handla någonting, du kan inte gå den här klänningen. Nej, men jag vill inte ha något sånt. Ta du kan väl så, till och med så sa hon på slutet när hon såg att jag tyckte om vin, du kan väl köpa lite vin. Vilken förälder uppmuntrar sin dotter till sånt. Det gjorde min mamma.
Hon ville dela med sig.
Ja, och då hade hon sett att man kunde köpa presentkort på Systembolaget. Så då gjorde hon det, och så stack hon åt med det som om jag var en som inte gick ihop på månaden. Så jag tror att det har jag ärvt lite från mamma, det där att vara generös. Därför man vet inte om jag får en tegelsten i huvudet imorgon.
Nej. Men är inte det också en väldigt typisk generationsfråga? För jag upplever också lite grann så att det har varit så med mina föräldrar och mina mor- och farföräldrar också. Att det där ska vara, man ska lämna med någonting liksom.
Ja, jag har ju sett väldigt mycket tvärtom. Nej, de ska lära sig. Man får inte skämma bort dem. Jag vet att jag hade en diskussion med min son vid ett tillfälle när jag sa till honom, inte Filip då, den andra, när jag sa till honom, men du får väl dra in er på utgifterna lite grann. Och så började jag mässa hur det var när jag gick från blodpudding till lite bättre varor, därför jag hade råd. Och då tittade han på mig och sa, nej, men vad fan, morsan, vi är ju uppfostrade med räkmacka. Och det är ju lite sant. Det är klart att deras standard,
just det,
den var ju mycket högre, medan min standard, bortsett från mat, för jag kom från ett italienskt hem och där var maten det viktigaste. Så att när ofta i de svenska hemmen runt omkring mig man åt fil på kvällen, vilket inte var helt ovanligt, så hade ju mamma pasta av olika slag och grönsaker, och alltså hon tog sig för pannan och skulle aldrig kunna komma på tanken att man kunde spara på mat. Det gjorde man bara inte.
Men vad, om vi backar bandet då, ja, för att förstå. För du har ju haft en fantastisk karriär och någonting som också har gjort att du nu har kunnat supporta barnen, leva gott och hela det här paketet. Du är född i Italien, eller hur?
Jag är alltså född i Italien av en föräldralös mamma, mm, som hade alltså lite böket i starten. Hon jobbade då som piga, och det som händer då i sådana hem där det finns en son, så är det ju oftast att pigan får besök på natten, och så var det här. Tyvärr blev pigan med barn, det vill säga jag. Mm. Och då åkte pigan ut, men då hade vi en sån fantastisk tur att min riktiga faste var gift med en svensk journalist. Mm. Och det här var efter kriget i Rom, och mamma med en oäkting, inga föräldrar, ingen familj, utsparkad ifrån där, och vem skulle ta en piga med barn? Men det gjorde man i Sverige. Mm. Så vi kom till Sverige, som mamma kom som hembiträde.
Okej.
Mm. Så det var den här svenska journalisten, tidningen Levande livet, som fixade det.
Fint.
Mm. Så det var väldigt fint, och det har gjort att vi mamma framförallt kände alltid en sån oerhörd tacksamhet och älskade socialdemokraterna, som hon sa. Mm. För det var ju de som hade fixat det, tyckte hon.
Just det. Och sen så kom du, hur växte du upp sen då?
Jag växte upp 6 år, så växte jag upp kloss med mamma, kan man säga. 24-7, jag bodde i det hem där hon var hembiträde.
Mm.
Och sedan så kom det in en annan invandrare, en italiensk arbetskraftsinvandrare, som hade hämtats, vilket man gjorde då. Man hämtade Atlas Copco, ASEA, alla de här stora företagen. De var nere i Italien och hämtade arbetare.
Mm.
Så kom han till Sverige, gifte sig med min mamma, och då var det väldigt bostadsbrist i Sverige. Och då var det ju inte som nu att man liksom löser det, utan man löste det inte, för att fick invandrarna klara sig själva. Vem brydde sig då? Och då hittade de inackordering där man inte fick ha barn. Vilket hade till följd för mig då att jag hamnade hos nunnor. Så jag bodde 4 år på ett nunninternat. Vilket jag tyckte var förfärligt, efter att i 6 års tid bara levt med min mamma. Sen plötsligt över en natt.
Mm.
Byta. Och den här stackars Oscar Adamo, jag hette Mucci på den tiden, han adopterade mig så småningom, så jag fick hans fina namn. Han råkade ju ut för så mycket ilska ifrån mig, för jag tyckte ju att det var han som hade tagit mamma ifrån mig.
Ja, såklart, ja. Mm. För det var ju samma med att när de träffades, det var då du fick,
det var då jag fick
lämna,
ja,
så att säga.
Ja. Och sen ungefär när jag var 11 år så fick vi en tvåa i förorten Solberga. Mm. Och det var ju ingen gettotid på det sättet att invandrare bodde i Södertälje eller i Rinkeby, utan vi var de enda mörka på den gatan, och Sverige var så ovant vid invandring. Pizza hade inte kommit ens, och knappt charten, så då trodde de vi var tattare.
Mm-hmm.
För vi var mörka och tattarna var mörka.
Mm-hmm.
Och de, okay, visste nästan inte riktigt vad jävla spaghetti var, ungefär typ. Men det var inte så mycket mer. Men mamma och Oscar kom aldrig riktigt in i det svenska samhället, även om de älskade det. De blev inte riktigt accepterade, deras svenska var inte särskilt bra. De umgicks med andra italienare.
Mm.
Och det var ju en väldigt trygghet, det bodde mycket italienare i Nacka.
Mm. Och det var där du gick på den här klosterskolan?
Ja, det var ute i Nacka också, i Storängen.
Ja, just det. Men sen då? Sen har du ju trummat på. Du blev, plugga på. Sen.
Ja, plugga var inte tal om, utan det viktiga för min mamma, det var att jag skulle försörja mig. Och jag gick en maskinskrivningskurs efter 9:an, och sedan skulle jag inte bli med barn. Mm. Så det var liksom det viktiga. Så pessar, kan man säga, var en mycket viktig ingrediens i mitt unga liv, liksom att tjäna pengar.
Mm.
Så, och så flyttade jag hemifrån när jag var 17.
Så du hade du, alltså var det din mamma som tyckte att det var viktigt att tjäna pengar? Du fick det med dig? Liksom.
Ja, framförallt jag ville inte ha deras liv.
Nej.
Jag ville absolut inte ha deras liv. Hemma hos oss fanns inte en bok, fanns ingen förkovran, fanns ingenting. Och jag kan inte säga att då jag som 16-åring hade sån enorm läshunger, men jag skulle säga utan bokbussen så hade jag förmodligen inte tagit de här stegen. Mm. Bokbussen kom och öppnade världar för mig. Och så jag ville bort från deras... Mamma jobbade då på fabrik som städerska.
Mm.
Och hon älskade sitt jobb. För hon ville inte vara hemma med Oscar. Och Oscar tyckte också om sitt jobb.
Mm.
Han var fabriksarbetare. Och de var trötta när de kom hem. Och de vill inte göra någonting. De vill kanske titta på tv. Mm. Och jag vill inte ha det livet. Jag vill ha ett annat liv. Och jag tittade på svenskarna runt omkring mig och såg att de hade andra liv. En del hade sommarstuga. En del åkte bort på eller när hade bil. Och, alltså vi hade inte en cykel. Jag kunde inte ens cykla nästan. Alltså. Och jag hade ingenting av det där svenska, du vet, där skogsmullan där man går ut i skogen på helgerna. Och,
ja, just det. Lite varm choklad och fika.
Ingenting. Så att jag ville liksom byta liv. Jag ville bli svensk. Mm. Och i det ingick pengar. Jag måste ha pengar. Så när jag började som kontorist så kunde jag i alla fall försörja mig. Sen brukar jag ju säga då att jag hade så väldigt bra förmoder. För de var lite inriktade på sammanhang där det fanns lite mer pengar. Så jag blev väldigt ofta kär i killar som hade det bättre än jag. Jag kom in i sammanhang och såg hur man skulle kunna ha det.
Men fanns det något, var du strategisk och tänkte den här mannen rik, honom stötte jag på?
Nej,
eller
nej.
Råkade du liksom...
Jag tror att det var någon, jag vet inte, men det var förmodligen något pragmatiskt men inte uttänkt. Jag minns när jag träffade han som bodde på Östermalmstorg och gick, pluggade på universitetet, hade gått Östra Real. Hela den omgivningen som han befann sig i kände jag mig oerhört dragen till. Jag hamnade där av en slump. Och jag ville vara med dem. Alltså du kan tänka dig, inte solsidan, men lite åt det hållet.
Mm.
Vad hade jag då som insats? Ja, jag hade mig själv.
Mm.
Och jag var glad och relativt tillgänglig får man väl ändå säga utan att det ska missförstås. Och han blev kär i mig och jag tyckte det var väldigt praktiskt så jag blev kär i honom också.
Mm.
Flyttade till Östermalmstorg och han sa till mig, du kan ju inte hålla på att skriva maskin i ditt liv. De unga lyssnarna vet inte vad det är, men det var det som man gjorde för innan datorn kom.
Just det.
Då skrev man på maskin. Det var ett låglöneyrke.
Mm.
Kan man väl säga, ganska tråkigt och passade inte mig heller. Så jag började på komvux på kvällarna.
Mm.
Jobbade på dagen och pluggade på kvällen och tog studenten på kvällen.
Häftigt.
Ja. Och där var ju samma sak att jag skulle ju inte kunna tänka mig att bara kunna gå i skolan. Vem skulle försörja mig? Mm. Jag tror inte ens jag tänkte på studielån. Utan...
Men var det journalistik du pluggade?
Nej, alltså, jag tog studenten först.
Ja, just där, kom vi också, tog du den vanliga studenten?
Jag tog den vanliga studenten. Ja. Jag vet inte om det fanns samhälle då, men den inriktningen i alla fall.
Ja, just det.
Och sen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med det. Och då träffade jag en kvinna som jag ville bli som. Hon var sociolog.
Mm.
Så då ville jag bli sociolog. Så då började jag läsa beteendevetenskap.
Okej.
Okay. Så det var min linje. Under tiden jobbade jag på Svensk Damtidning. När jag började på universitetet så måste jag ju då jobba på kvällen. För jag kunde inte jobba på dagen för då skulle jag gå på föreläsningar.
Ja, just det.
Plugga. Jag läste på halvfart ska jag säga till.
Men var det då du började som, var det då du jobbade som reporter på Svensk? Alltså, för det gjorde du väl på Svensk Dam?
På Svensk Damtidning, vad det betyder senare jag jobbade som reporter. Då jobbade jag som sån här galapeter, alltså kändis. Alltså inte reporter, de här som är ute på kvällarna, kändisar. Och idag är det ju fotografen, idag finns ju ingen reporter med.
Nej,
idag är det oftast bara en fotograf som står vid biopremiär. Och så var det inte på Svensk Damtidningstid när jag jobbade där, utan då var jag inne på Amaranterbalen och intervjuade de som var där lite grann. Det blev lite fylliga bildtexter kan man säga. Mm. Och jag sa till fotografen då, plåta dem där för det är kronprinsens kompisar. Det skulle jag ju känna till vilka det var, Björn Kryger eller Lettström eller vad de hette för någonting, innan på den tiden kungen var kronprins.
Mm.
Och det var ju ganska svårt för mig som kom från förorten. Men då får man ju liera sig med adeln så de kan hjälpa en.
Ja, precis så. Men vad tyckte, men då när du började liksom hänga in på Östermalm då med din, alltså vad tyckte Oscar och mamma om det här?
Den här killen som jag då hängde med då, han hade ju inte sett arbetare på vykort. Det här var ju samtidigt ungefär om kårhusockupationen och 68 och allt sånt.
Mm.
Det var ju vad man kallade väl dem för någon slags salongskommunister.
Mm.
Och riktiga arbetare var väl måttligt intresserade av, annars kunde de ju ta på den tiden tror jag inte fanns tunnelbana utan bussen eller ut till och titta på Elda och Oscar, men det var inte riktigt aktuellt. Och mamma, hon kände sig passionerad, hon kunde absolut inte träffa dem, hon visste inte vad hon skulle göra av händerna, hon hade dessutom eksem.
Mm.
Och hon kände då sig Alltså det var väldigt klassbekymmer kan jag säga där. Mm. Men jag tyckte att det gick hyfsat bra, sen tog det ju slut.
Mm.
Och sen har jag ju bättrat mig vad gäller valda män kan man säga, som också kunde acceptera en arbetarfamilj.
Mm. Men det måste ha varit ändå slits mellan två. Alltså att ja, för å ena sidan ja, så vill du dit och du vill tjäna pengar ja, och drivas av den grejen. Men samtidigt så har du den andra som ändå är familjen ja, då, som alltså inte alls
var där. Familjen var ju egentligen bara min mamma och kan man säga också min moster. Det var ju mamma. Och mamma, hon var lite grann när jag kom hem till henne och kunde säga att mamma, de vill att jag ska börja där och de vill att jag ska bli chef. Då var hon så här, men Amelia, måste du det? Och barnen då? Hon var inte imponerad. Så med henne så brukar jag säga att talade vi kärlekens språk. Mm. Jag menar, för mig blev det ju en klassresa. Ganska rejäl på sitt sätt. Och men vi hittade alltid tillbaka till varandra. Dessutom när jag fick barn så fick hon en given funktion. Mm. Som hon älskade. Och barnen älskade henne. Fråga mm, Filip. Mm.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt... Det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom... vad ska jag säga? Du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis. Mm. Mm. Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland. Och ja... kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här ja, Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det Saveland.
Just det, spara låna.
Slash fast.
Mm, slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men det blev ju ändå tidning. Du, alltså, ja, om man ska säga liksom så här, vem är Sveriges tidningsdrottning nummer ett, så tror jag 99 av 100 ställer sig längst fram och ropar Amelia Damo.
Ja, det är för att, men jag är egentligen i tidskriftsvärlden. Det finns ju de som har betydligt större budgetar och har haft större ansvar, bland annat Gunilla Herlis på DN. Men jag har inte protesterat emot den här trevliga titeln, utan vi håller i den ett slag till.
Jo, men jag menar, du har gått via, och sen var det Veckorving var det första som du var chefredaktör, va?
Ja. Men då var det dessförinnan, kan säga att bara för att ta hur kom jag in på journalistiken, och det var kärleken, var ytterligare en man, Filip och Alex pappa.
Mm.
Han, jag var klar då med min filkant.
Mm.
Och han sa till mig, men vad ska du, vi flyttar till Italien, du får lära dig, jag lär dig att bli journalist. Han hade varit 10 år i Paris då, som korre.
Hur träffade du honom då?
Jag träffade honom på Svensk Damtidning, han kom in genom dörren där. Och var hemma och skulle vara vikarierande chefredaktör under en sommar.
Mm.
Och vi blev kära. Och jag blev omedelbart med barn. Det barnet dog, tyvärr. Men det gjorde att vi knöts ihop på en gång.
Mm.
Och sammanlagt blev det 12 år. Sen dog han alldeles för tidigt. Alex och
Filip.
Ja, de var 8 och 5 år. Och så dog deras pappa. Men då var jag i journalistiken. Då var jag på Svensk Damtidning. Och sedan hade jag då varit på Veckorevyn som redaktionschef. Och där blev jag headhuntad av Aftonbladet. Och man kan säga att Aftonbladets söndagsbilaga som jag fick stora journalistpris för, det var språngbrädan. Det var den stora språngbrädan. Där innan dess visste ingen människa vem jag var.
Okej, okay, det var där. Det var då det hände.
Ja, ja, så hände det. Och det var där också inkomsterna förändrades.
Men där var radikalt. Du väldigt, väldigt många år på Aftonbladet, va?
Sju år. Och sen var det ju väldigt bra då att efter Lasses oväntade död så blev jag då kär i den dåvarande redaktionschefen där som sen blev chefredaktör som också bestämde över våra löner.
Mm. Väldigt praktiskt. Fiffigt.
Ja, precis. Och han kom ju från en arbetarmiljö också.
Var det Torbjörn Larsson?
Torbjörn Larsson. Han kom från en arbetarmiljö vilket också gjorde att för honom var det också viktigt. Han hade en helt annan klasskänsla än jag. Han ville in i den klass som hade villa och som hade utsikt och som hade såna här synliga delar av framgång.
Mm.
Det var inte lika viktigt för mig, men inkomst har alltid varit jätteviktigt och att veta, och sen har jag ju jämt varit anställd, jag har varit anställd hela mitt liv. Mm. Och det tror jag har att göra med starten med mamma och alltihopa. Mamma var alltid väldigt orolig för att hon inte skulle få kunna behålla sitt arbete och så. För henne var lönen superviktig, att vara anställd var viktigt. Bankade i mig det. Fast ingen entreprenörsanda, vilket annars är stort i Italien. De är ju verkligen entreprenörer, till skillnad mot svenskarna. Mm. Så inte här, utan det var anställning som gällde.
Men tänkte du, har du gjort en skillnad? För jag tänker så här, då i jobbet så har ju du också som chef så har man ju också haft ett ekonomiskt ansvar på jobbet. Likväl att man då har en egen privatekonomi så att säga. Ja. Men har du sett några likheter eller olikheter där? Har du agerat på samma sätt?
Det är viktigt för mig att vara ekonomiskt framgångsrik på jobbet. Många journalister vill förändra världen och jag kom inte in den vägen. Jag har aldrig gått på journalisthögskolan. Jag har inte liksom gått med de där drömmarna om att vara världsförbättrare eller så. Så att jag ville ha ett bra resultat och jag ville vara stolt över det jag gjorde. Men det jag kan säga när så småningom som var viktigt för mig, det var när jag startade Amelia 95, att ge unga tjejer ett ekonomi intresse.
Mm.
Vilket de inte hade. Och jag är inte säker på att de fick det av mig heller. Men jag bankade i alla fall in det i skallen. Och vi hade, vilket var väldigt ovanligt i en sån tidning då, vi hade 6-8 sidor i tidningen som handlade bara om jobb och pengar. Och väldigt ofta när vi gjorde undersökningar om vad som var bra och dåligt i tidningen så fick det ganska låg score då de ville hellre ha inredning.
Mm.
Jag lydde dem inte. Och fortfarande är det så att Amelia har ekonomi i varje nummer. Och måste ha det framgent. För fortfarande är tjejer urdåliga på att fundera på om de ska gå med i aktieklubb. Istället för att fundera om de ska spruta sin mun. Nu var jag väldigt generaliserande här.
Men, ja, jag fattar.
Ja, men tyvärr är det ekonomiska medvetenheten när de är unga, den är för låg. Den är på tok för låg. Och jag tycker att det är viktigt att de ska lära sig löneförhandla, att de kanske inte ska välja. På den tiden så var många av läsare som var sjukvårdsbiträden.
Mm.
Och jag skulle ju hellre se att de som jobbar med människor fick lika bra lön som de som jobbar med bilar.
Mm.
Men tyvärr är ju inte samhället så konstruerat, utan så fort du jobbar med någonting som har med teknik eller något annat att göra så får du ju högre lön än när du jobbar med människor, oavsett om det är barn, vuxna eller gamla. Och då måste man ju tänka lite grann, då har jag kanske 25 000 i slutlön i kanske nästan resten av mitt liv.
Mm.
Då måste man inrätta sig efter det. Det kunde inte jag inrätta mig. Jag ville...
Men vad är det som skiljer? För generellt sett så är det så här. Kvinnor har ju enligt undersökningar ett sämre självförtroende när det kommer till ekonomi. Det är mannen som har styrt och mannen har skött räkningarna och allt det här. Och framförallt tänker jag då den tid du pratar om. Men man tycker ju att det borde se annorlunda ut. Och det har ju också visat sig att tjejer generellt sett är bättre på att investera än män. Ja. De är egentligen vassare på det.
Ja.
Men ändå har vi den här snedfördelningen. Varför är det så då? Beror det, är det historiskt som sitter kvar? Att man inte har vågat... Jag menar, ni har bidragit med Amelia till liksom försöka... Du säger att du tänker inte ge dig än på att det ska finnas ekonomi. Men varför ser det ut så här då?
Ja, alltså det är väl lång tradition att vara försörjd. Och om man tänker sig att det var ju inte länge sedan många kvinnor var hemmafruar och fick någon slags slant av maken som jobba. Ja, men det var ju långt in på 50-talet, 60-talet också för den delen. Mm. Så att det är ganska kort tid att säga att vi har haft egen ekonomi. Det här är den första, jag tillhör den första generationen med egen ekonomi. Vi har ju till och med fått nya fenomen som 60-årsskilsmässan. Vi kunde ju inte skilja oss förut, för vi hade inte råd.
Nej, precis.
Jag säger inte det som något bra, jag bara säger det som ett typiskt. Så jag tror att det tar lite tid att i våran DNA, i våran arvsmassa, tänka pengar. Vi har tänkt kärlek i så många år. Vi har tänkt avkomma, bra familj för mitt barn. Nu är jag väldigt biologist här, men jag tror att någonstans handlar det om det. Och sakta men säkert så kommer vi bli blondinbäller allihopa.
Mm.
Det tror jag.
För när det kommer till utbildningen så har väl tjejerna i princip sprungit om oss, ja, män redan, alltså rent kunskapsmässigt.
Ja, och sen händer det någonting. Som när kvinnor blev präster, då åkte prästyrket ner i nivå. Läkaryrket nu, mycket kvinnor. Lönegraden sänks. Då blir det kanske kirurger som opererar, som har högre lön. Väldigt ofta har det ju varit så att kvinnor har haft jobb 9-5.
Mm.
Därför att de har handlat och återhämtat barn. Och om man tar reklambyråer förut, undrade man ju väldigt ofta, varför finns det inga chefer på reklambyråerna som är kvinnor? Nej, för då gick de hem 5. 5 gick då de killarna och satt sig någonstans, tog en bira och kom på massa bra grejer, typ. Men samhället har fungerat så att kvinnorna i sina skallar är på väg hem, har satsat på familjen. Och inte kanske då tagit chefsjobben. Där är det ju en väldig ändring. Men sen har också samhället sett till att på något sätt gjort allting som kvinnor har tagit i. Antingen få lägre lön eller på annat sätt har blivit lite B.
Mm.
Och genom att om man tittar på kommunala, men när så många som är anställda i kommunal hemtjänst och allt vad det där som är det. Det är ju, och jämför det med truckförarlön.
Mm.
Och då är det klart att ett sätt att komma runt det är att se till att kvinnor också blir truckförare. Och det tar lite tid.
Men, vad tycker du då? Tycker du att man ska ha kvotering? Ska man liksom,
ja, jag är helt för kvotering.
Ja, och inom företag, både i antalet, i styrelser och i lönenivåer.
Ja, alltså, jag tycker att därför att väldigt ofta så är kvotering ett sätt att komma över en mental begränsning som de som väljer har. Och jag har varit med om det i så många fall där de bara... Olle kommer bara på Pelle och Kalle.
Mm.
Och Stina kommer bara på Britta och Gudrun. Så att det är ju någonting hos oss som gör att kvinnor väljer kvinnor och män väljer män väldigt ofta. Så det är inte så många som är helt androgyna mentalt.
Mm.
Så därför så tror jag att kvotering är bra, eller att man åtminstone... Jag vet att på Bonnier så hade vi ett projekt i många år sedan där man hade... Så fort det var en ledig tjänst så måste man lista ett antal kvinnor också. För de trillar bort. Kvinnor har inte heller varit så bra på att komma och säga, tjena, här är jag är bäst på det här området och jag kan det här och kolla min CV. Män har ju haft en större självklarhet till att presentera sig. Vi har varit... tyvärr tillbakahållna av att vara till lax lite mer.
Ja, men hur kunde du då på 70-talet?
Alltså,
varför var man sugen att tjäna pengar? För det är väl riktigt det som jag upplever att här, man måste ju vara sugen på att tjäna pengar för att komma dit. Ja. Eller för att tjäna
jag
pengar.
Var sugen på att tjäna pengar, inte till vilket pris som helst.
Nej.
Men jag var beredd att jobba mycket.
Mm.
Jag var inte beredd att ta vilket jobb som helst, så skulle jag inte ha gjort för pengars skull. Men jag kunde addera timmar till exempel. Eller fördjupa mig eller bli bättre i det som jag tyckte var roligt.
Mm.
Sen så fick jag ju större och större ansvar. Det blev högre och högre i tak. Då får man ju uppleva den här stora, stora glädjen att se ens idéer genomföras.
Mm.
Det är också bra. Och dessutom, om man då har tillräckligt med skinn på näsan så man kan säga till sin arbetsgivare att om jag höjer vinsten ska jag ha bonus.
Mm.
Och det blev jag duktig på.
Vad skulle du säga? Skulle du hantera att jag menar, tänker så här, nu har ju du två grabbar, men om du hade två döttrar, hade du varit samma sätt? Hade du, för de är ju väldigt framgångsrika, de är ju duktiga, de har ju tagit för sig båda dina grabbar.
Jag håller på med Luchos barn, han har två flickor.
Ja. Ja, vad är dina råd? För det är lite det jag vill komma till nu. Liksom. Ja. Vad ska vi göra för att det ska bli...
Först och främst så tycker jag att man måste ha pengar på banken. Man får inte gå plus minus noll. Man kanske inte ska ha så mycket som Anne Wibble en gång i tiden föreslog en före detta finansminister. Jag tror hon sa 200 000 eller vad
en årslön tror jag.
En årslön, ja. Ja, precis. Det tycker jag inte. Men däremot så tycker jag att man måste se till att man måste ha någon slags, åtminstone 50 000 tycker jag man ska ha på banken. Man ska pensionsspara om man har ett yrke som sjuk undersköterska till exempel, som ett av Luchos döttrar är, hon är undersköterska. Hon måste pensionsspara bredvid. Annars kommer det bli roligt för henne. Hon måste investera i sånt som har ett värde. Hon har köpt ett hus nu. Och så jag försöker på olika sätt att det inte blir konsumtion. Jag är antikonsumist, kan man väl tycka är konstigt med tanke på de tidningar vill jag ju att de ska köpas, men det är för att de är så kloka och bra, de tidningarna. Jag tycker att man tjänar pengar på att ha de här tidningarna som jag har varit inblandad i, men jag tycker att
det är inget fel på självförtroendet i alla fall.
Nej.
Nej.
Nej, men det finns ju mycket bra råd. Vi har ju till exempel i M-tidningen Emma Birgitta Piper som också bedriver en fantastisk uppfostran. Men då har man ju kommit en bit på väg, då är man ju runt 60. Men jag tycker att det är viktigt att man börjar tidigare med någon slags ekonomisk medvetenhet. Och råd som till exempel, vad tjänar deras killar? Ska de ha deltid? Är du medveten om vad deltid för med sig? Tänk om de skiljer sig. Så tar han sin höga pension för att du har sprungit hem och inte satsat. Och du har ingen del i det. Sånt där håller jag på med att försöka se bakom kärleken. Och se att du måste köksbordsförhandla om pengar. Inte bara du ska stryka och den ska hämta. Utan hur ser det ut? Vem har vad? Hur mycket ska vi spara till huset eller vad vi har? Och hur mycket ska jag spara till mig även om jag har mindre lön än du? Och ska, om du nu tjänar mycket mer än jag, ska inte du betala 2/3 hyran då? Varför ska vi dela lika när vi har olika förutsättningar?
MeToo-kampanjen som slog igenom med buller och brak kan man ju lugnt säga. Vad känner du kring? Om du tänker MeToo, vad är din känsla?
Jag skulle dela upp den i två delar. Det ena skulle jag säga då att först blev jag förvånad över att tjejer inte sa ifrån. Att de inte sparkar killarna på ballarna. Att de inte bad dem dra åt helvete. Vad håller du på med? Det var jag lite... jag förstod inte riktigt det. Sen så såg jag vilken beroendeställning många utav de här var, att de inte vågade just på grund av att det var också så att när jag kanske var i den situationen så folk ville ta på mig, då fanns det en mycket bättre arbetsmarknad. Då var det inte projekt och det var inte tillsvidareanställning och alla sådana saker.
Nej, men jag tänker, för du har ju gått igenom hela gubbträsket.
Ja,
alltså, du har
precis.
Ju kört då, rakt igenom hela den där eran.
Och då har jag
liksom
haft, tycker jag, i den stund jag inte vill samspela. För det finns ju ett värde ibland i att samspela, men då har jag gjort det med öppna ögon. Och när jag inte vill det har jag haft förmåga att säga ifrån och inte hålla käften för att jag är rädd för att annars kanske jag inte har kvar mitt jobb. Eller jag har frusit till is för det är så obehagligt, det har inte jag gjort. Utan jag har varit mera. När jag till exempel var på Aftonbladet så var det ju en, jag ska inte säga promiskuös arbetsplats, det var väl att ta i, men det var väldigt mycket fest, otroligt mycket fest. Och jag tänkte när MeToo satt igång, så tänkte jag så här, var vi alla medvetna och gick in med hull och hår och inte var intvingade i något vi inte ville? Och jag kan fortfarande än idag inte vara 100% säker på att det inte var så, men jag hade inte riktigt den uppfattningen. Så jag blev lite chockad när metoo-andet, när det kom över, och sen det här som man säger, det råder en tystnadskultur, men det är alltid rått tystnadskultur i Sverige. Det är en tyst kultur, överallt var du är någonstans så säger man inte, man säger när personen har gått. Man säger sen i förtroende, väldigt sällan som man säger rakt till dig Mattias, att men, sluta glo eller håll dina fingrar i styr. Och jag tror att det kanske också finns det. I USA har man ju hört om allihopas skådisar och andra som liksom inte får jobb. Och där tror jag det är en separat bransch. Den vågar inte säga ett ljud om. Jag kan inte den branschen. Och alla frilansare och alla personer som är i behov av jobb har en helt annan ställning än vad jag har haft. Som anställd är det, tycker jag, en annan sak också. Och så jag de sa till mig så här flera gånger, ja men du har ju varit chef, du måste ha sett det här. Och jag har sett det ett par gånger, men då har det åtgärdats. Och sedan så må jag vara halvblind, men jag har faktiskt inte riktigt. Jag har ju jobbat på kvinnoarbetsplatser, det ska man ju veta också. Aftonbladet var ju det stället där det var 50-50. Men de här kvinnotidningarna som jag har gjort, de är ju i princip befolkade av väldigt mycket kvinnor. Sen har jag då haft manliga chefer. Och i det fall jag inte själv har skrattat med, så har jag aldrig känt att någon har utnyttjat mig. Då har jag utnyttjat dem lika mycket. Så jag men jag tycker att det är jättebra. Jag tror att MeToo kommer bli lite historiskt. För man har ändå på något sätt talat om att det här vill inte vi hålla på med. Och män har blivit rädda. Män utnyttjar inte den här möjligheten som de tog sig förut. Och det tycker jag är bra.
Det tycker jag också är jättebra. Men finns det någon risk med det då? Finns det någon risk att männen, eller att man, att man tappar, eller självförtroende, man vågar inte riktigt, för det är ju den här vanliga manliga argumenten.
Ja, fast å andra sidan, män har alltid tagit för sig, har alltid haft en tuppkamp. Så jag är egentligen inte särskilt oroliga för dem, utan det har ju varit, de sitter fortfarande oerhört bredbent på bussarna och tar plats och så att de kan gott vara lite tilltuffsade. Det som jag tänker på är däremot nästa generation, jag tänker på mitt barnbarn som vi hade ett intressant prat häromdagen, han är 14 år och han berättade för mig då att man får inte säga snygg, man får inte göra, man får inte objektifiera, man får inte ha värdeord och så. Och då tänkte jag lite grann, vad besvärligt för en 14-åring kanske, eller så är det bra, vi får se.
Ja, det är precis, tiden får utvisa. Jag har, jag har en dotter också som är 14 och man har det där. Det visar sig väl.
Det visar sig väl. Och annars kan man ju säga att just när flickorna börjar knoppas i den åldern, och det går väldigt fort, man står som förälder och tittar på, eller till och med en farmor och tittar på, och tycker att, nej men, ska verkligen kjolen vara så där kort? Ska det verkligen se ut så där? Då objektifierar ju även jag med mina ögon det här oskyldiga barnet. Så det är ju en period som är svår. Jag minns att på Amelia så hade vi då en fråga från läsarna som gjorde en artikel när stringtrosan kom. Mitt barn, alltså det var inte mitt barnbarn då, det var mitt barn, vill ha stringtrosa. Hon är 13 år. Och mamman såg ju då stringtrosan som en bärare av sex, kan man säga. Medan flickan tyckte bara att det var jättehäftigt. Jättehäftigt. Hon såg inget snuskigt i en stringtrosa. Hon kopplade inte till någon porr som vi vuxna gjorde. Så det där är väldigt svår balans.
Jo, men man kan ju också reagera på alla selfies som tas och hela nätet är fullt där. Det jag upplever att både killar och tjejer lägger till med miner och stilar som ska göra dem hetare, eller vad man nu ska kalla det för, blir mer och mer, eller att du ska få mer och mer uppmärksamhet så du får mer och mer likes och sådär. Vad tycker du om det?
Illa. Jag tycker illa om det. Och jag tycker mest illa om det när tjejer gör det.
Och varför då? Ska inte tjejer ha rätt att göra det? Ska inte de få göra hur de vill?
Men jag tycker personligen illa om det. Därför att vi hela tiden bibehåller den här jag vill vara snygg. Jag vill att du ska se mig för jag är snygg. Jag vill att de ska se mig på grund av att jag är en duktig yrkeskvinna. Eller att jag har bra åsikter. Eller att jag är en skitbra mamma. Eller att jag är kapabel att lyfta 100 kilo. Mm. Förstår du? Jag tycker att utseende, fixeringen eller vad jag ska kalla det för, som jag har också varit en del av i tidningarna, absolut. Den står i vägen för oss. Så det är klart att därför kan inte jag tycka att jag vill uppmuntra det.
Så jag... Men du har ju själv varit naken på omslaget, ja, på din egen tidning.
Ja. Oh. Ja, men det här är så schizofrent, förstår du. Så att samtidigt som jag har visat upp den sidan, så har jag ju också visat upp att jag är skicklig. Mm. Och det är det jag har försökt förena. Kan man förena de här två? Och det har varit lite svårt i Sverige. För att i Sverige har det varit väldigt mycket så. Om du är så... så kan du inte vara så. Och jag har försökt säga så här, ja, men bakom den här huden sitter en duktig yrkeskvinna eller en skitbra mamma eller vad vi kan säga för någonting. Mm. Där, men det går inte riktigt, och det har jag förstått så småningom. Det tog tid för mig, men i början var jag övertygad om att nakenheten inte skulle stå i vägen för intelligensen, men det gör den. Mm. Den gör absolut.
Och det är det som skrämmer dig idag när du ser, ja, de här bilderna.
Jag ser att jag tittar på urringningen först. Mm. Så tjej jag är.
Men hur ser du nu då på, jag menar, du säger ju att du officiellt har du gått i pension, men, ja, men det har du ju inte, för du är ju säkert där och petar lite i tidningen och tycker.
Ja, alltså, så jag brukar veta, det är ungefär som när är man gammal?
Mm. Ja, då, ja, när är man gammal?
Ja, jag tycker att man är gammal när man inte kan ta hand om sig själv. Innan dess är man äldre. Mm. Och det är ett väldigt långt pass, det börjar ju äldre, när börjar det? Skulle du säga 60?
Ja, kanske det. Ja. Jag tycker jag börjar känna mig äldre.
Ja, det går 50. Ju till, jag brukar säga, det går till Dagny Carlsson, bloggerskan. Mm. Hon är 106. Mm. Så det är en väldigt stor grupp människor. På slutet där, då är man gammal. Det är när det liksom, man behöver väldigt mycket mer hjälp, då tycker jag. Mm. Att man är gammal. Och jag säger att jag är pensionär därför jag lever på pensionen. Mm. Alltså jag har checkat ut och min lön är min pension. Och jag jobbar när folk vill ha mig. Jag kommer och föreläser eller hjälper till om det är någon tidning som har bekymmer eller någonting sånt där. Och jag skriver och jag är fortfarande delaktig i M.
Och då hoppar du in och fakturerar. Man kan säga att du frilansar, ja, om det krävs. Ja. Liksom så, och, ja, håller det igång så.
Ja, precis. Mm. Och det gillar jag, för jag vill ju inte gå från ha jättemycket till ingenting.
Det kanske skulle vara svårt.
Ja, det tror jag är svårt, och jag tror att det är många som mår dåligt just när det klipps på det där sättet. Mm. Och jag har ju varit en person som har haft rätt mycket rampljus på mig. Ska jag gå in i skuggan direkt? Det tror jag kanske att mitt lilla ego inte skulle må så bra av. Mm.
Tycker du att vi borde höja pensionsåldern innan man... Eller
alltså? Absolut. Jag tycker att det är så oerhört... vad heter det? Man säger saker... Men dels... Arbetsmarknaden vill inte ha en 50-åring. Pensionsåldern ska höjas till 69, något sånt där kanske. Det gäller, jag tycker att man kanske ska se vilket yrke man är. Min mamma var städerska och hon sa till mig, när hon förtidspensionerade, var hon 62. Och så sa jag så småningom när hon blev ungefär 80, så sa jag, mamma, jag har verkligen tänkt på det. Ja, men 62, det var väl tidigt. Amelia, jag var utesliten. Och jag är inte utesliten. Nu när vi har liksom ett tjänstemannavälde så är vi ju inte uteslitna på samma sätt, och därför kan vi ju jobba längre. Vi har uppgifter som kommer från geriatrikerna, framförallt Ingmar Skog, som säger att 70 är det nya 50. Mm. De enda som inte har fattat det är ju arbetsmarknaden. De är ju kontraproduktiva hela tiden. De vill ju inte ha oss. Och då är det ju svårt att höja pensionsåldern också. Mm. Utan det som sker nu, som är så intressant att se, det är ju att alla de som inte får plats på den, så att säga, ordinarie arbetsmarknaden, vad gör de då? Jo, de blir entreprenörer. Vi har aldrig haft så många 50-plus entreprenörer. Mm. Och det är alltid från att de är ute och går med hundar eller kör ut hundmat. Väldigt mycket på hund brukar jag säga. Det brukar vara bra. Eller så lär de sig till fotvårdsterapeuter, eller jag har en sån här som klistrar på små ögonfransar på mig ibland. Mm. Hon är 76. Så att det är på något sätt, människorna är inte dumma, de vill ha ett lite bättre liv, och då jobbar de.
Och höjer man ålder så kanske det andra hakar de andra på, för då fattar arbetsgivaren att vi har några år till.
Och jag kan inte fatta hata de här dumma arbetsgivarna som inte ser att det är en annan generation. Allting är ju mycket vitalare hos en 60-åring idag än förra generationen. Och ändå är de så fruktansvärt konservativa. Och all vår erfarenhet ger de inte ett skit för de ska in en 28-åring.
Just det.
Därför att de säger hela tiden, ni kan inte tänka nytt. Nej, men para ihop oss med en 28-åring så får ni ett väldigt bra resultat. För då har man en med en enorm erfarenhet och kanske en väldigt bra mage där fingerspitzgefühlen sitter.
Mm.
Men kanske inte riktigt är superdigital. Men då kan det ju finnas en sån här digital så att man jobbar ihop i team.
Just.
De digitala har ju ingen erfarenhet. De fattar så fruktansvärt mycket dåliga beslut, det har jag sett i min närhet. Därför de har ingen erfarenhet. Och de tror ju att vi som inte är lika digitala som de inte kan någonting. Vilket bara handlar om så att säga kanaler och inte någonting annat. Så jag tycker att det finns mycket att göra där.
Vad ska du säga då? Som dina tre sista tips då? Vi går inte på tidningskänslan. Den kan
Nej,
du...
jag vill bara säga tips. Alla ni som lyssnar och är kvinnor. Ni måste ha ett litet kapital. Ni måste investera. Gå med i aktieklubb. Pengar är frihet.
Bra. Fantastiska slutord. Tack så jättemycket för att du kom, Amelia.
Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses!
Biltema!